Hej och välkommen till Morotspodden, podden som handlar om hållbara, välmående och motiverade hästar. Jag heter Lena Manea och vill du veta mer om mig eller min gäst efter avsnittet så hittar du information på lenamanea.se. Hej Amanda!
Hej!
Vad roligt att få prata med dig.
Ja, roligt att prata med dig med.
Har du lust att berätta hur gammal du är?
Jag är 15 år.
Du är 15 år. Och jag hittade dig förra sommaren på Instagram. Och jag försökte hitta den posten nu, men jag kunde faktiskt inte göra det. Men då skrev du någonting. Så jag tänkte så här, hur kan en 14-åring som du var då skriva som värsta livscoachen liksom? Kommer du ihåg vad det var jag kommenterade på?
Det var med någon... Nej, jag kom faktiskt inte.
Du får leta upp den och så får du lägga den i din story så att jag hittar den. Och så ska jag, ska jag dela vidare den. Det som jag har kommit fram till nu med lite nya sätt att träna hästar och sådär på är ju att det är ju barn och ungdomar som vi verkligen måste få med på tåget. Det är där vi kan förändra hur saker ser ut. Det är väldigt svårt att förändra de som redan är vuxna och vet vad de håller på med.
Ja, precis.
Och jag har några tjejer som är här med mig, med Shanti och Ebba.
Ja, jag har sett det.
Ja, och men jag trodde nästan inte att det var sant först när de ville hänga här. Och de trodde inte att det var sant att det fanns ett sånt här ställe att hänga på.
Ja, vad gulligt.
Ja, men vad har hur ser din resa ut? Vad har du för hästar?
Jag har 3 stycken hästar, en islandshäst, en seponny och ett varmblod.
Vad är seponnyn för någonting?
Hon är okänd, så okänd. Vi vet inte.
Ja. Och vad heter islandshästen?
Hon heter Smilla.
Smilla, och så är seponnyn
Trille.
Trille, och vad heter varmblodet?
Hon heter Homemade Player, fast jag kallar henne för Home.
Ja. Och hur länge har du haft dem?
Smilla och jag har hängt ihop i år blir det 4 år. Trille och jag har hängt ihop i 5 år i år. Och den 23 februari har jag och Home hängt ihop i 1 år.
Är det bara du som jobbar med dem, eller?
Ja, det är bara jag.
Ja. Bor ni på gård så att du har dem hemma och sådär?
Ja, vi har lösdrift.
Ja. Är det bara du och hästarna eller har du inhyrning också?
Nej, det är bara jag och hästarna.
Okej. Och du jobbar ju relationsbaserat eller belöningsbaserat eller vad kallar du det för?
Ja, relationsbaserat brukar jag säga.
Ja. Och har gått Anne och Joannas utbildning, förstod jag det som, eller?
Precis.
Ja, och även varit iväg och tränat lite förra.
Ja, jag var på en kurs i somras hos Anne.
Men du bor långt ifrån Anne?
Ja, det tog typ 4,5 timmar, 5 timmar.
Ja, vad spännande att du bestämde dig för att åka så långt liksom för att, att träna. Ja.
Ja, men det är verkligen så här, jag gick all in.
Och vad har det här gå all in på relationsträning jättegida?
Ja, jag har förändrats helt som människa också. Uh-huh. Alltså, man blir liksom, man öppnar ett helt annat perspektiv, man ser positivt på saker och...
Jag håller med.
alltså, innan var det mer så här, man skulle liksom... Vad heter orden när man...
Ser bra ut, prestera.
Prestera, det ska liksom rättas till alla fel... Ja, allt sånt där. Och nu är det mer så här, ja men det går som det går och vi fokuserar på det positiva.
Ja.
Och det är sån, alltså det blir en helt annan känsla.
Mm. Vad hände och varför bytte du?
Ja, alltså det börjar med att jag typ så här, eller alltså jag har alltid känt att alltså hästar är så känsliga och djur. Alltså de är så himla, de känner av oss människor och ja, men alltså, det är något speciellt med hästar. Och sen så kände jag väl då när jag gick på ridskolan att det var någonting som inte kändes bra. Alltså visst, det var kul. och vara med vänner och sånt där. Men det var någonting liksom som inte kändes bra. Och det var ju det här med hanteringen.
Mm.
Och då kände jag bara, nej, jag vill, alltså, nu ska jag försöka och fokusera på och träna med, på relationsbaserat vis istället.
Mm.
Och ja, här är jag idag.
Och vad har hänt då på vägen? När började du?
Jag började ju läsa Anne och Joannas stipendium då, den 24, tror jag det var, på julafton.
Jaha! Du fick så stipendiet? Fick
jag, ja, jag vann jag var en av de som vann stipendiumet, så jag bara...
Okej, vad roligt!
Ja, så då ägnade jag ju typ våren åt att läsa det.
Mm.
Ja.
Så du gjorde alltså övergången förra året då, helt enkelt?
Ja.
Något lite senare än mig, med andra ord. Men inte mycket, bara några månader.
Ja.
Och vad har du haft för svårigheter med dina tre olika hästar? Och vad har du haft för styrkor hos dem?
Ja. Smilla har väl varit så här med... Alltså hon blir väldigt... Jag vet inte, men hon blir lite så här stressad och lite... Hon är väldigt på, om man säger så. När man inte är... Alltså om det blir för dålig timing eller så. Mm. Så det var ju väldigt svårt i början.
Hon blir piggig och bufflig alltså, eller?
Ja, alltså hon bits liksom när hon säger till.
Okay.
Så det har... Ja. Nej, men det har varit våran... Som vi har fått kampas med.
Mm.
Och Trille har varit mer att hon blir... Ja, men hon har typ... Alltså med henne har det bara blivit positivt på något vis. För hon har alltid varit den här omotiverade, trötta, hängiga hästen som bara, nej, jag står här.
Mm.
Jag orkar inte. Alltså allting har det varit det, eller så har hon varit liksom i det här stressade modet där hon, det går inte att hantera henne. Men hon har blivit liksom helt annorlunda.
Mm.
Och Home har ju, alltså jag har inte tränat på något annat vis med henne sen hon kom. Jag har ju bara tränat med klickerträning och så med henne nu.
Mm. Men hon hade en historik om någonting annat innan.
Ja, precis.
Ja.
Hon har ju gått på trav och det innan.
Mm. Men märker du någon skillnad med att det kommer en ny häst hem och du gör på ett annat sätt från början än de två som du kände sen innan och ni hade ert sätt, kanske?
Alltså, det blev mer att... Alltså, jag vet inte. Det var en bra fråga faktiskt. Men med med Smilla och Trille, då blev det så här att man var inne i en lång fas innan det liksom vände.
Mm.
Med hon blev det mer så här att det utvecklades hela tiden, om du förstår vad jag menar.
Mm, jag förstår. För det är ju spännande det där om att träna föl. Och hur de liksom på tre klick bara så kan de det man hade tänkt att de skulle kunna. Men när man har en crossover-häst som de flesta av oss har, så är det ju så att i och med att de har en historik sen innan, så kan det ju ta jättelång tid innan man kommer igenom vissa saker. Men har du haft någonting sånt på Smilla eller Trille som du fortfarande känner att du har lite bekymmer med, eller känns det bara bra?
Alltså det kan vara mer vissa dagar att de inte vill delta, men då är det liksom bara ja, jag accepterar det, så gör vi något annat.
Mm.
Och det har
men
inte
är det så att någon annan vill då? Alltså det är alltid någon häst som vill, eller kan det vara så att alla tre säger nej samma dag?
Nej, men jag brukar ta ut dem ur hagen, för att annars är det alltid Smilla som är med mig. Hon, hon jagar liksom bort de andra, för hon vill bara vara med mig själv.
Okej. Okay. Det var lite roligt att du sa det, för att jag lekte med Ebba och Chanti i torsdags kväll. Och det har gått väldigt, väldigt bra att leka med dem samtidigt. Men nu blev Ebba lite så här, Chanti, du får inte vara med, och börjar tyka sig mot Chanti. Och hon blev helt tokig faktiskt och sa till Ebba på riktigt så på skarpen. Och de har ätit i samma höhög under en väldigt lång tid nu, så att jag har nästan varit, ja men du vet, Där det hade varit bra om Shanti sa till Ebba, hade jag tänkt. Och nu gjorde hon det. Och Ebba har inte fått äta i samma hög som Shanti sen i torsdags kväll. För att hon... men Shanti blev så sur på henne när hon försökte ha mig för sig själv. Liksom. Märker du det på dina hästar också? Att de, eller är det bara Smilla som jagar iväg de andra? Eller blir de andra irriterade för att de inte får vara med då?
Det är så här, det är ingen som typ vågar säga åt Smilla tillbaks.
Okay.
Utan de liksom flyr.
Jag har två sådana här tuffinghästar, alltså, som brukar vara, ska man säga högst i rang nu för tiden? Jag vet inte.
Ja, jag vet. Eller... jag har funderat på det där också. Man vill typ inte säga det. Nej. Men ändå så, hur ska man förklara?
Men den som bestämmer, den som liksom är tuffast kanske då.
Ja.
Men de är sådana båda två. Men Shanti vinner, hon är tuffare än Ebba. Och Smilla är tuffast hemma hos dig då.
Ja.
Ja. Men då tar du ut dem en och en.
Mm.
Du har ingen separationsångest på dem?
Jo, hon har haft förut, fast det blir bättre och bättre. Vi har tagit lite i taget och sen har jag motbetingat varenda gång hon har liksom känt att nej, nu vill jag inte gå längre. Då stannar vi på den platsen och så får hon äta massa godis och sen går vi tillbaks.
Mm. Så hon har fått säga hur långt ni ska gå?
Ja.
Har det blivit längre och längre?
Ja.
Ah.
Och nu liksom så här, hon följer med mig lös. Hon kan till och med, alltså, hon brukar få stå lös på gården och äta hö, för att hon måste ju äta mer än vad de andra behöver. Och då kan hon gå runt till de här läskiga som hon tyckte förut ställena och bara stå och äta lite.
Mm. Det är så fint när det blir liksom någonting positivt av de där grejerna.
Ja.
Men vad går du för klass nu då?
Nu går jag i nian.
Mm. Jag köpte min första häst när jag gick i ettan på gymnasiet.
Ja.
Så här i efterhand så var det inte någon jättebra kombo att gå på gymnasiet, ha häst och pojkvän och sådär.
Nej.
Och jag vet att mina... min stallvärdinna och min mamma och så där försökte göra upp en plan för mig vad som är viktigast. Och då tyckte de att skolan var viktigast och sen kom pojkvännen och sen kom hästen. Men i min värld så var det ju inte den ordningen.
Nej.
Nej.
Det
men
förstår
hur känner du att du hinner med? Jag vet att du har uttryckt ibland att du inte hinner med.
Ja, precis. Alltså, det är väl helt enkelt så att ofta så hinner jag inte med. Men då är det mer att jag går ut och sätter mig en stund och bara liksom andas.
Mm.
För att det är mycket viktigare än att träna bara för att träna.
Mm.
För mig.
Absolut.
Ja.
Ja, och för hästarna också.
Ja,
herregud. Och när du har lagt upp det så att du har dem hemma på lösdrift och de är tre stycken. Alltså de har kompisar och förhoppningsvis hyfsat stora ytor att röra sig på.
Ja.
Då har du ju gett dem det de behöver. Man kan ju se träningen som en berikning av hästens liv. Men det ska ju inte vara ett måste egentligen.
Nej, utan... man ska liksom kunna... alltså jag ska kunna... okej, fodra dem. Men vara borta en vecka och veta att de har det bra ändå i hagen.
Mm. Men sen vet jag också att jag har... någon lyssnare har poängterat att... de har fått nästan lite ångest över att alla som är med i podden verkar ha så himla bra förhållanden för sina hästar. Och att det faktiskt finns de som inte riktigt har någon möjlighet att ha det så som vi har det. Utan man står kanske uppstallad på en större anläggning, har en mindre hage och inte har tillgång till det vi har. Och då brukar jag poängtera att det går ju liksom att... ja, det går ju, jag höll på att säga att motbetinga det, men det är så vad jag menar, att det går ju då att träna mer. Man kanske, det ligger ju mycket större krav på en själv. Då kanske man måste gå ut och gå den där milen med hästen så att den verkligen får sin rörelse. Mm. Medan vi kan vara lite lata med gott samvete liksom.
Ja.
Mm. Men så hur ser din framtidsplan ut för hästeriet och nu, du ska ju också till gymnasiet nästa år då?
Ja, alltså jag har ju funderat på det här med gymnasievalet och det, vi ska ju snart välja gymnasium. Och jag vill ju gå naturbruk.
Mm.
Och sen har jag funderat på, ska jag välja häst? Ska jag gå djur? Men jag vet verkligen inte, för att de tränar inte som jag tränar. Nej. I häst. Men om jag går djurvård så kan jag jobba på en klinik för att sedan fortsätta att bli etolog.
Mm.
Och då kan jag jobba med hästar sen, efter.
Så nu har du svarat på din fråga?
Ja.
Bra, va?
Ja.
Ja. Mm. Men just att det handlar ju mycket om att ställa rätt frågor.
Ja.
Och jag gör ibland så här, jag har några personer, ett fåtal eller en handfull som jag litar väldigt mycket på. Och ibland kan jag liksom säga till dem så här, nu låtsas du vara för det här alternativet och så pratar du för det. Så att man, ja. Då känner man i magen om det där är rätt eller inte. Så bara nej, nej, nej. Så, nu får du vara för det här istället. Ja, bra. Det ska jag göra. Att man... Ja, men faktiskt att det handlar om att ställa rätt frågor för att man ska liksom hitta fram till svaren.
Ja.
Ja, vi får se om du håller i nu och väljer djur då.
Ja.
Var ligger gymnasiet? Är det nära eller måste du bo borta?
Alltså, jag vill ju bo på internat.
Mm.
För att jag vill typ... Alltså jag vill börja ett nytt kapitel nu liksom. Mm. Eller snart.
Mm. Men ska du ha en häst med dig har du tänkt då? Eller?
Ja, man kan ju ta med sig sin häst. Eller en häst.
Vilken häst blir det då?
Jag tänkte turas om lite faktiskt.
Mm. Vad ser du liksom för möjligheter med det sättet som du tränar häst på idag? Vad, alltså skillnad mot kanske då för ett år sedan? Hur du tänkte.
Alltså, hur menar du?
Vad har du för framtidsplan? Jag tänker att om man traditionellt kanske rider på ridskola eller sådär, så ser man framför sig att man ska tävla lätt dressyr eller så. Vad ser du framför dig att... eller har du redan uppnått det som du vill uppnå med hästarna? Så att...
Alltså, jag vill bara typ ha en liten gård, ha det lite mysigt, typ så här. Så länge hästarna är lyckliga och så känns det bra. Och så får jag se. Jag tänker att alltså, framtiden får visa.
Mm. Men du har inga planer på att du ska kunna visa upp något, utan det är mer känna i ditt eget hjärta liksom, att dina hästar har det bra.
Ja.
Mm. Och jag var lite inne på detta i avsnittet med Paulina Tuvesson, men just hur det här med sociala medier och så. Det är inte bara av ondo. Det är nästan så det har börjat pratats om att men vi hänger där istället för i verkliga livet och sådär. Men jag ser det som en väldigt stor källa till både gemenskap och inspiration.
Kunskapsbank.
Ja, absolut. Men det gäller att fylla sitt flöde med sånt som är bra.
Mm.
Och jag har ju släktingar och sådär i din ålder, och jag ser att det är väldigt mycket selfies, det är väldigt mycket tillfixat, det är väldigt mycket gud vad fin du är så här.
Ja.
Och jag som gärna vill liksom bygga på någonting annat än hur fin man är.
Mm.
Hur ser ditt Instagramflöde ut?
Hästar. Mm. Nej, men alltså, jag vill gärna typ ha ett budskap i de flesta inläggen som jag lägger ut.
Mm.
Att, alltså, jag vill gärna dela med mig av saker och sånt. Sen vissa gånger har jag ingenting att skriva om, så då skriver jag bara några random. Men alltså, och sen jag har skrivit på, för jag har ju en privat Instagram också. Alltså jag har faktiskt började uppdatera på den för någon vecka sedan bara. Då har jag stängt av kommentarsfältet på inläggen. Och då la jag ut ett inlägg om det. För folk undrar ju såklart bara, varför har du stängt av kommentarsfältet? Jag kan inte kommentera att du är fin. Och då kände jag att det är så lätt att bara kommentera vad fin du är. Men för mig betyder det ingenting. För jag vill gärna att personen ska gå fram till personen. Och, eller skriva privat. Att bara kommentera vad fin du är eller så. Alltså, det kan vem som helst göra. Det blir mycket mer personligt om man liksom visar sin uppskattning till dem man gillar. I verkligheten eller privat.
Det där är en liten sån klurig fråga. Jag som driver företag, jag driver 3 olika företag. Och har Instagram och Facebook på dem och sådär. Jag tror att jag skulle vara en person som inte skulle hänga så mycket på Instagram om det inte vore för att jag drev företag. Då vill man ju hemskt gärna att folk kommenterar och sådär. Inte vad fin du är, men kanske, åh, det där var smart. Eller att man liksom fångar ett intresse. För att det är ju faktiskt så att idag så är det lite annorlunda i hur man marknadsför sig. Man måste liksom synas för att finnas på något sätt. Jag kan ju undra hur fick jag kunder för 16 år sedan när det där inte fanns. Men då funkade vi annorlunda. Då kollade vi, alltså vi sökte vår information på andra sätt än vad vi gör idag. Men det var smart att stänga av kommentarsfältet. Jag kommer inte göra det, utan jag försöker istället uppmuntra till kommentarer då. Men jag får inte heller vad fin du är så kommentarer.
Nej.
Det är Chanty som får det då. Åh, vad fin hon är liksom.
Ja.
Och då brukar jag alltid säga att ja, det är hon. Men hon är finare på insidan än vad hon är på utsidan.
Ja.
Och det är hon faktiskt.
Ja.
Jag tycker att du liksom verkar väldigt så här mogen i för att vara 15 år.
Ja.
Så jag tänker att någonting har ju påverkat dig till det.
Ja, men alltså jag tror att det är att jag har gått igenom ganska mycket i mitt liv. Alltså
alltid den där skiten att man måste ja. Gärna den där skiten, så alla som är i skit just nu, det är bara att gå igenom det, eller hur?
Kämpa, man lär sig alltid någonting efter det.
Så alltså, du har redan gått igenom mycket skit som så ung, känner du?
Ja.
Mm.
Och alltså man får faktiskt väldigt mycket erfarenheter av att gå igenom skit.
Ja.
Man växer i sig själv.
Så du kan känna så efteråt liksom att ja, det, jag blev starkare av det. Det som inte dödade det här där liksom.
Ja, så alltså nu kan jag gå igenom saker som jag förut kanske typ skulle lägga mig på backen och gråta över. Alltså så.
Jag håller helt med, men jag är 37. Så att jag känner att ha den erfarenheten när man är 15 är så här bra, Amanda.
Ja.
Det kommer bli något stort av dig.
Ja. Jag blir glad när folk säger så faktiskt.
Ja, vi behöver stötta varandra mer överhuvudtaget, känner jag. Och det är också en sån här sak, så varför är det så lätt att säga åh, vad fin du är, men inte lika lätt att säga vad stark du är. Eller jag ser att du har kämpat, eller alltså de sakerna är oftast inte lika lätt för folk i alla fall.
Nej.
Nu kanske det är så för dem som lyssnar på den här podden. Det är så typiskt att man ska säga att någonting är, så kommer alla känna
de
att nej.
De kan inte relatera.
Men
uppskatta varandra mer.
Mm.
Eller visa att man uppskattar varandra mer.
Och vara schyssta mot varandra mer. Och bilda en gemenskap och hänga ihop. Och inte hålla på och snacka skit bakom ryggen på varandra. Eller
nej.
Liksom så. För det är också en sån där sak som man... När man kommer ifrån det mer traditionella liksom, så jag vet ju hur det snackas om mig bakom min rygg idag. Och det är ju bara att ta det. Och det var som jag hade en fotograf här ute idag. Men just det här att hon blev väldigt inspirerad av hur jag var med mina hästar. Men någon annan skulle kommit ut och kanske tänkt så här: hon kan inte få sina hästar göra någonting.
Nej. Alltså jag förstår precis vad du menar.
Chanty hade en sån här dag när hon bara så här: jag vill bara stå på mattan. Så vi fick liksom försöka få henne att backa av den. Jag satt på nämligen. Och så fick Signe då ta bort mattan fort, så inte Chanty kunde gå tillbaka till den. Och så fick vi...
Ja, alltså...
Och då kan man ju ibland tänka så här: och jag tycker att jag har kommit långt nu. Jag har ingenting att visa upp. Liksom.
Alltså jag känner igen det där så mycket. Alltså, mm. Jag har också haft så här, min kompis brukar komma och fota mig. Men så hade jag en fotograf här i somras. Eller om det var i höstas. Ja, det var väl typ där någonstans. Och jag bara kände bara, nej, vad pinsamt så här. Här har jag byggt upp så här värsta grejen. Och så kan jag inte visa ett skit.
Nej.
Och alltså och jag bara kände det. Ja, och jag bara kände det. Hon bara kolla på mig. Alltså det var säkert inte att hon tänkte så, men jag kände så. Men sen efteråt så bara, alltså fokusera på det som gick bra istället. Mm. Men just när man är där och då så känns det ju bara liksom, nej.
Och jag tror att det där är när vi inte kommer känna så längre, utan vi kommer känna, alltså känslan i hjärtat är så stark att det här är så rätt och det finns ingenting annat och det finns ingen prestige kvar. Då kommer det vara fantastiskt. Men jag har stunder absolut när jag tänker att, ja men det är bara som det här med att jobba som terapeut. Om jag jobbar med tävlingsekipage, då får ju jag en marknadsföring på ett helt annat sätt. Helt plötsligt jobbar jag bara med typ utdömda hästar som ja, de kommer aldrig komma ut på tävlingsbanan, men deras ägare är jätteglada att de kan leva i 10 år till med dem liksom.
Ja.
Men det är inget som syns. Utan Nej. Vi får på något sätt leva på det här. Ja, men du vet ju och jag vet den här känslan när man bara, eller det här leendet som man har på läpparna.
Ja.
Hela tiden när man är ute med sina hästar nu. Jag hade inte det när jag tävlade på SM-nivå. Liksom.
Herregud. Eller så efter ett dåligt ridpass. Man bara, jag hade kunnat gjort det här. Jag hade kunnat gjort det där. Varför gjorde inte min häst så här?
Nej, och idag finns det inga dåliga ridpass. Utan det vissa dagar så står man på en matta och chillar. Liksom.
Ja.
Vissa dagar så är det galopp på en åker, eller?
Ja.
Ja. För det såg jag också att du skrev att du hade liksom uppnått din dröm med att kunna rida Trille utan utrustning.
Ja, just det.
Så ibland så får du det du vill också liksom.
Ja, men ja, precis. Mm. Det var ju faktiskt från den fotograferingen som jag pratade om. Men det var ju då innan, alltså för att jag var så jäkla nervös. Alltså jag bara tänkte så här prestation hela tiden. Men sen när jag hoppade upp, då alltså allt det där bara åkte av. Mm. Och Trille bara stod där och betade i typ så här 5 minuter. Och hon bara stod och väntade på att jag skulle göra något. Jag bara, vänta, hon ska bara äta lite till. Hon vill det.
Mm.
Och sen så bara, hon var så duktig. Mm. Verkligen så här, bara, herregud. Och då var jag riktigt glad.
Mm.
Och det är det man får försöka.
Blir du gladare? När det ändå liksom går bra än när du bara sitter och andas på en sten ute i hagen med dem.
Alltså det blir ju typ när det går bra, då får man ju en kick.
Mm.
Och då får man ju så här inspiration och typ feedback på det jobb man har gjort.
Ja.
Men när man sitter och andas, det är också härligt för du liksom att bara slappna av.
Jag tycker det låter fantastiskt att du gör båda sakerna. För att jag tror att det är sådär att om man presterar så behöver man bara chilla. Och om man bara är bra på att chilla så kanske man behöver få de där kickarna ibland.
Ja.
Det låter som en väldigt...
man kan få kickarna och sen kan man smälta kickarna på stenen.
Ja, men precis. Absolut.
Ja.
Eller så får man ladda upp på stenen inför.
Precis.
Ja. Så vad fortsätter du med nu då att hitta din inspiration? Ska du gå någon mer kursutbildning? Har du några någonting inplanerat?
Alltså jag vill gå Susannas kurs med mentala möten.
Mm.
För att jag tycker att det där verkligen är så intressant.
Mm. Susanna har tävling på sin kurs just nu, eller hur?
Har hon?
Ja!
Det har jag missat! Va, Vad bra att du sa det.
Du verkar ju ha tur med att vinna saker.
Ja, men tydligen. Ja. Jag får kolla in det.
Jag såg att Susanna lottade ut en kurs om man gjorde lite saker. Ja.
För Smilla, hon är ju verkligen sån där som... Alltså, har jag spänningar i kroppen om jag rider henne, då säger hon till. Då säger hon, nej, nu får du hoppa av, för annars kommer jag bita dig i benet.
Annars kommer jag bita dig också.
Ja, men alltså, hon är verkligen sån. Och alltså, förut, innan jag började träna så här, då blev jag ju såklart skitsur och jätteledsen varje gång hon bet mig. Men nu är det så här, okej, jag har gjort någonting här nu som jag ska fixa till.
Men det är så roligt, för att det säger ju väldigt mycket om deras personlighet. För att Chante var så där idag. Hon tyckte att jag var lite jobbig. Så, och då petar hon på min fot och så säger hon, jag behöver en godis.
Åh.
Och så får hon en godis. Och så, så nej, nu är du lite jobbig. Nu vill jag ha en godis. Men Smilla bits istället då.
Ja, men det kan vara så här, om jag är på dåligt humör också. Det är därför jag inte brukar ta... Alltså, om jag kommer hem från skolan och det har varit en dålig dag, det har varit typ tjafs eller någonting sånt där som man bara, jag orkar inte. Då brukar jag alltid ta Trille först. För Smilla känner jag av sånt här annars, och då blir det inte kul. Men jag tycker att det är så bra också, för hon har ju liksom... Hon har fått mig att bli mer avslappnad när jag rider. För förut då kunde man sitta och spänna ryggen eller så här. Men hon visar liksom det, så...
Det går inte med henne.
Nej.
Och vi lär oss av de svåra, eller hur?
Ja. Och jäklar, vilken voice crack.
Vad hände?
Jag fick en voice crack.
Jaha. Jag vet inte ens vad det är för någonting.
Det är när man så här pratar och rösten bara...
Jag kommer behålla det här i podden när man där bara ser det.
Alltså...
Det är en voice crack.
Nej, men...
Nu har jag lärt mig ett nytt ord.
Yay. Ja, vad bra.
Man lär sig någonting.
Ja.
Varje dag, av alla samtal. Amanda, det har varit jätteroligt att få prata med dig.
Ja.
Vi har ju varit på gång hur länge som helst, men vi har ju också, jag vet inte hur många gånger har vi avbokat för att jag har haft voice crack. Jag har inte haft röst överhuvudtaget. Så det var jätteroligt att vi fick till detta nu. Och jag ska sätta mig och redigera, och kanske redan imorgon så kommer poddavsnittet ut.
Ja, vad spännande.
Kommer du våga lyssna?
Jag ska försöka. Nej.
Ja, det är klart du ska göra det. Men det är faktiskt några som har varit med i podden som inte har vågat lyssna på sina avsnitt än.
Oj.
Ja. Så kan det vara.
Men alltså, det här var verkligen så här, jag utmanar mig själv.
Man ska utmana sig själv.
Ja, jag kände det också.
Annars händer ju ingenting.
Jag har varit väldigt spänd under det här samtalet. Men...
Har du det?
Ja.
Jag tycker du har låtit jätteavslappnad.
Vad skönt att höra.
Ja. Amanda, ja. Vi fortsätter att höras på Instagram om inte annat. Och så hoppas jag få träffa dig på riktigt någon dag.
Ja, jag hoppas jag får träffa dig också.
Ha det jättebra, och tack för att du var med.
Tack för att jag fick vara med.
Tack, hej då.
Hej då.
Gillar du avsnittet så blir jag jätteglad om du vill hjälpa mig att sprida det. Dela på din Facebook eller Instagram och lämna gärna en recension i iTunes. Tack för att du har lyssnat. Hej då!